Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Dealers of Lightning av Michael A. Hiltzik är en journalistiskt driven historik om Xeroxens Palo Alto Research Center, vanligen kallat Xerox Park, och dess avgörande roll i datorålderns tidiga utveckling. Boken följer laboratoriet från början av 1970-talet när Xerox samlade ovanligt starka forskare och ingenjörer i Palo Alto, till de konflikter som uppstod när deras idéer skulle bli produkter. Hiltzik beskriver hur miljön kring Park bidrog till Xerox Alto, grafiska användargränssnitt, datormusen, Ethernet, laserutskrift och Smalltalk. Samtidigt är detta inte en enkel berättelse om uppfinnargeni. Dess huvudfråga är varför ett företag som hade så mycket av den digitala framtiden framförs sig ändå misslyckades med att ta vara på stora delar av den. Genom intervjuer med forskare, chefer och andra deltagare undersöker boken avståndet mellan långsiktig forskning i Kalifornien och Xerox etablerade kopieringsaffär i Rochester. Resultatet är både teknihistoria och studie av organisationer som inte förmår förändra sin egen affärsmodell. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Xerox Park som en ovanligt fri miljö för datorforskning. Hiltzik visar att Parks betydelse inte enbart låg i enskilda uppfinningar, utan i sättet arbetet organiserades. Xerox gav laboratoriet betydande resurser och ett uppdrag att tänka bortom den dåvarande kopieringsmarknaden. I Palo Alto kunde forskare och ingenjörer med skilda kompetenser arbeta nära varandra, bygga prototyper och pröva idéer i praktiken. Denna kombination av teknisk spets, tillgång till utrustning och relativ självständighet gjorde det möjligt att behandla datorn som ett sammanhängande system, snarare än som separata komponenter. Det är en viktig skillnad. En användbar persondator krävde inte bara bättre elektronik, utan också nätverk, programvara, bildskärm, utskrift och nya former för människa-datorinteraktion. Park blev produktivt därför att idéerna kunde påverka varandra. En grafisk skärm blev mer meningsfull tillsammans med musen. Personliga arbetsstationer fick större värde när de kopplades samman genom Ethernet och kunde skriva ut dokument via laserprinter. Boken framställer dock inte kreativiteten som magi. Den uppstod ur medvetna organisatoriska villkor, starka rekryteringar och ledare som skyddade forskningens handlingsutrymme. För svenska läsare är detta särskilt relevant i diskussioner om innovationssystem. Stora satsningar på forskning räcker inte i sig. Avgörande är också om specialister får arbeta över ämnesgränser. Om prototyper används för lärande och om verksamheten har tid att utveckla idéer innan deras marknadsvärde är uppenbart. För det andra, Alto och det sammanhängande idealet för den personliga datorn, Xerox Alto, är en central symbol i boken. Eftersom den förkroppsligade en datorvision långt före persondatormarknadens genombrott, Alto var inte en massmarknadsprodukt. Men den visade hur en individuell användare kunde arbeta vid en egen maskin med högupplöst bildskärm, fönsterliknande grafiska element, mus och nätverksanslutning. Hiltziks poäng är inte att Alto ensamt uppfann allt som senare blev vanligt. Snarare samlade den flera idéer till en övertygande helhet. Detta helhetsperspektiv förklarar varför Parks arbete blev så inflytelserikt. Teknik får ofta verklig betydelse först när den passar in i ett fungerande arbetsflöde. På Alto kunde användaren skapa och redigera dokument på skärmen, se resultatet i en form som liknade utskriften och skicka arbetet till en nätverksansluten skrivare. Den sortens erfarenhet gjorde datorn mindre lik en avlägsen central maskin för experter och mer lik ett vardagligt verktyg för kommunikation och skapande. Boken hjälper därmed läsaren att skilja mellan uppfinning och kommersialisering. Alto blev aldrig Xerox stora försäljningsframgång, men idéerna och människorna kring systemet påverkade senare aktörer, däribland Apple. Hiltzik beskriver hur demonstrationsmiljöer och fungerande prototyper kunde övertyga besökare på ett sätt som tekniska specifikationer inte kunde. Lärdomen är att framtida produkter ofta bör upplevas, inte bara förklaras, innan deras ekonomiska och sociala konsekvenser kan förstås. För det tredje, grafiska gränssnitt. Smalltalk och nya sätt att arbeta med information. En av bokens mest varaktiga frågor gäller hur datorer blev begripliga för fler än programmerare. Parks arbete med bitmappade bildskärmar, grafiska gränssnitt och direkt manipulation förändrade synen på vad en dator kunde vara. Istället för att användaren främst skrev kommandon kunde information representeras visuellt och bearbetas med pekton. Den utvecklingen låg bakom sådant som senare blev vardagligt, exempelvis ikoner, fönster och redigering, där dokumentets skärmbild liknade den färdiga utskriften. Hiltzik placerar även Smalltalk i detta större sammanhang. Språket och miljön var kopplade till Alan Kays vision om datorn som ett dynamiskt personligt medium för lärande och skapande. Objektorienterade idéer var inte bara en fråga om programmeringsteknik. De erbjöd ett sätt att bygga program som kunde modelleras, ändras och utforska sin interaktiv miljö. Därmed förstärktes kopplingen mellan programutveckling och användarupplevelse. Bokens relevans ligger i att den visar hur gränssnittsdesign är en strategisk fråga, inte en kosmetisk detalj. När ett system gör avancerade funktioner synliga och hanterbara kan det få en helt ny användarkrets. Samtidigt påminner berättelsen om att teknisk elegans inte automatiskt skapar en marknad. Företaget måste kunna översätta en ny användarupplevelse till pris, distribution, support och en tydlig produkt. Park lyckades demonstrera en framtida arbetsform, medan Xerox ofta hade svårt att avgöra hur den skulle passa in i den befintliga verksamheten. För det fjärde. ITZ-nät och laserutskrift gjorde den digitala arbetsplatsen konkret. Dealers of Lightning ger stor vikt åt de infrastrukturer som gjorde den personliga datorn användbar i organisationer. ITZ-nät band samman arbetsstationer lokalt och gjorde det möjligt att dela resurser och kommunicera snabbt. Laserutskrift gav samtidigt digitala dokument en praktisk väg ut på papper. Tillsammans med skärmredigering skapade dessa tekniker en modell för kontoret där datorn inte bara räknade utan stödde skrivande, formgivning, dokumenthantering och samarbete. Detta är en viktig korrigering av den förenklade idén att datorrevolutionen främst handlade om en ensam användare och en enskild maskin. Parks lösningar visade att produktivitet uppstår i samspelet mellan enheter, program och arbetsrutiner. En nätverksansluten skrivare kunde exempelvis betjäna flera användare och ett dokument kunde bearbetas på skärmen innan det trycktes med hög kvalitet. Denna struktur förebådar många drag i senare kontorsmiljöer, även om dagens molntjänster och internet har förändrat den tekniska skalan. Hiltzik använder också laserprinten som ett exempel på Xerox dubbla situation. Den låg närmare företagets etablerade kompetens inom dokument och kopieringen Aalto gjorde och blev därför lättare att förstå kommersiellt. Ändå framträder en grundläggande spänning. Xerox betraktade länge papper och kopiering som affärens centrum, medan Parks innovationer pekade mot ett mer digitalt informationsflöde. Boken visar att en etablerad styrka kan bli ett filter. Den hjälper företaget att bedöma närliggande idéer, men kan göra mer omvälvande möjligheter svåra att se. Slutligen. Xerox missade övergången från kopieringsaffär till digitala produkter. Bokens starkaste analytiska tema är Xerox svårighet att omvandla Parks forskning till en ny affär. Hiltzik beskriver inte problemet som att företaget saknade pengar eller tillgång till idéer. Tvärtom hade Xerox finansierat laboratoriet och fått fram teknik som senare blev central för persondatorer och digitala kontor. Hindret låg i bedömningen av vad som var värt att sälja, vilken marknad som fanns och hur en ny produkt skulle förhålla sig till den lönsamma kopieringsverksamheten. Avståndet mellan Park i Palo Alto och ledningen i Rochester får därför stor betydelse. Forskarna såg datorn som ett nytt medium och en möjlig framtida massprodukt. Många företagsledare var däremot vana vid tydliga intäkter från stora kopiatorer, service och betalning per kopia. En billigare, mer personlig och delvis pappersbesparande dator passade dåligt in i de invanda kalkylerna. Att marknaden ännu var osäker gjorde beslutet enklare att skjuta upp. Boken ger ingen enkel regel om att alla företag alltid bör satsa på varje experimentell idé. Istället visar den behovet av mekanismer som kan bedöma innovationer som hotar den existerande modellen. Ledningen måste kunna skilja mellan en teknik utan framtid och en teknik vars värde ännu inte syns i dagens kunddata. När Xerox inte byggde en tydlig väg från prototyp till produkt fick andra företag och tidigare Park-medarbetare större utrymme att förverkliga delar av visionen. Det är därför berättelsen fortfarande används som ett klassiskt exempel på organisatorisk tröghet inför tekniska skiften. Sammanfattningsvis, Dealers of Lightning passar särskilt väl för läsare som vill förstå var många vardagliga datoridéer faktiskt kom ifrån. Den är relevant för teknihistoriskt intresserade, men också för produktchefer, ingenjörer, designers, företagsledare och studenter som vill analysera relationen mellan forskning och kommersialisering. Man behöver inte kunna programmera för att följa boken. Hiltzik förklarar tekniken genom dess funktion i arbetslivet och genom människorna och organisationerna som formade den. Den praktiska behållningen är främst ett skarpare sätt att tänka om innovation. Boken visar att goda idéer, finansiering och teknisk kompetens inte räcker om företaget saknar en väg till marknaden. Den visar också varför prototyper, tvärdisciplinärt arbete och användarupplevelse kan kan vara avgörande för att upptäcka ett tekniskt skiftes verkliga potential. Samtidigt bör läsaren se den som en historisk berättelse- och organisationsstudie, inte som en fullständig teknisk handbok om varje uppfinning. Det som särskiljer Dealers of Lightning från mer allmänna berättelser om Silicon Valley är dess koncentration på ett enda laboratorium och på paradoxen att den tidiga digitala. Framtiden fanns inom ett stort, framgångsrikt företag. Hiltzik förenar intervjubaserad reportageform med teknikhistoria och företagsanalys. Därmed blir Xerox PARC inte bara en källa till Aalto, Ethernet och grafiska gränssnitt, utan ett konkret fall om hur etablerade organisationer kan vara först med framtiden och ändå låta andra förverkliga den. Om du vill stödja Michael A. Hiltzik, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!